It's amazing what great.
Det är förunderligt vad dessa härliga röster kan göra för en basketarena. Den förvandlas till en plats för tillbedjan, en plats för inspiration. Vi tackar kören för deras talanger, deras förmåga och den anda som de fört in i den här salen. Bröder och systrar, efter syster Wixoms tal sjunger kören sin egen vilja har var själ. De leds av Lynn Hopkins och ackompanjeras av Michelle Agud. Avslutningsbön får vi därefter av John Horton Jr. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Syster Rosemary M. Wixom inröstade som primärs 12:e generalpresident vid generalkonferensen lördagen den 3 april 2010. Hon är uppvuxen i Salt Lake City och studerade vid Utah State University där hon tog sin lärarexamen. Hon och hennes man B. Jackson Wixom är föräldrar till 6 barn och 7 barnbarn. Hon har verkat i primärföreningens generalkommitté, unga kvinnors generalkommitté, samt med sin man när han presiderade över Washington-missionen DC Syd. Hon älskar sina barnbarn och ser söndagens familjemiddagar som veckans höjdpunkt. Syster Wixom.
I am grateful to be here in Logan.
Jag är tacksam över att vara här i Logan och Utah State University. Och jag vill tacka den här kören bakom mig personligen. Du har rätt, president Simmons. De förhöjer verkligen den här vackra basketarenan. Det lät fantastiskt. Tack. När min man Jack och jag körde genom Sardine Canyon och kom ner i dalen här ikväll kändes det på något sätt som att komma hem. Låt mig berätta varför. För åratal sedan lastade vi en vacker höstdag familjens bil med alla våra tillhörigheter. Jag skulle till college tillsammans med min tvillingsyster och vår mor skulle köra oss till Logan så vi kunde gå här på Utah State University. Vi hade sett bilder av det vackra skolområdet och på en del bilder växte träden snett. Så här. Vi fick veta att det inte är blåsigt i Logan. Träden bara växer så. Till och med barnen var glada över det. Alla kläder, alla skor och allt från skafferiet var inpackat i bilen. Vi såg knappt ut genom fönstren. När vi körde ner i den här dalen hade jag fjärilar i magen. Jag var otålig inför äventyret som väntade. I skolan kändes upphetsningen medan studenterna lastade av sina bilar och bar in sina ägodelar i sovsalar och lägenheter. För min syster och mig var det första gången vi bodde hemifrån. Och vi kände oss vuxna när vi hängde våra kläder i garderoben och gjorde i ordning vårt rum. Vi hade 2 affischer att hänga upp. På den ena stod det: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Vår storebror gav oss den andra affischen. Där stod: läppar som smakar alkohol ska aldrig beröra mina. När bilen var tom stod vi på trottoaren framför Moon Hall, där borta med några saker från baksätet. Där stod vi med konservburkar i famnen medan vi vinkade adjö åt mamma. Och när hon försvann slog det oss. Vi såg på varandra och sa med tårar ut efter kinderna: vad har vi gjort? Vad tänkte vi på? Hur kunde något vi en gång tyckte var ett roligt äventyr plötsligt verka så skrämmande och farligt? Jag förstod inte då att jag under dagar och år i skolan skulle fatta beslut som påverkade resten av mitt liv. Det var där jag upptäckte att jag hade egna uppfattningar och skulle behöva försvara min tro. Jag fick vänner för livet. Mina böner blev mer uppriktiga. Mitt vittnesbörd började växa. Jag förstod att det var ett personligt val att stå upp för mina normer och anstränga mig intellektuellt och andligt. Vem var jag egentligen? Under de åren upplevde jag ibland nederlag och misslyckanden. Och då fick jag känna hopp och framgång. Det var en utvecklande process från hemlängtan, en verkande hemlängtan, till upplivande oberoende. Jag var som Ammon och hans bröder i Mormons bok. Jag upplevde sorger, svårigheter och ofattbar glädje på samma gång. Jag inser nu att jag behövde lämna mitt trygga hem för att utvecklas och lära livets läxor. Inte underligt då att Cache Valley, det här universitetet, ser så underbart ut för mig. För det var här jag kunde börja känna mig själv. Och samtidigt som jag lärde känna mig själv, lärde jag känna frälsaren. Och i ditt liv, vad har du lärt och var lärde du det? Det är om att lära känna som jag vill tala till er ikväll. När vi lämnade vår himmelske faders närhet och vårt trygga hem i förutillvaron för att komma till den här jorden, så kom vi redo att lära och prövas. Nu, här på jorden, kanske vi säger, vad har jag gjort? Vi går här längs en stig. Vi lever efter vår himmelske faders plan, frälsningsplanen, hans evangeliums fullhet, och det är en plan för lycka. Joseph Smith sa att frälsningsplanen är en av himlens rikaste gåvor till människosläktet. Den här upplevelsen i dödligheten som vi en gång såg som ett äventyr kan vara skrämmande och farligt ibland och helt enkelt jobbig. Slöjan hindrar oss från att minnas det vi en gång visste. Nu vandrar vi i tro, men vi vandrar med vetskapen att vi med Herrens hjälp kan få veta det vi en gång visste. Vår himmelske fader älskar oss så. Vi skapades just för att inte bara återvända till honom, utan att faktiskt bli sådana som han. Nu lär vi oss än en gång förstå hur väl vi kände honom. Brigham Young sa, ni känner väl vår himmelske fader, för det finns inte en enda av er som inte bott i hans hus och vistats med honom år efter år i förutillvaron. Men nu är ni här på jorden och försöker bli bekanta med honom, när ni själva verket bara glömt bort det ni en gång visste. Vi kände honom då, men vi måste anstränga oss för att lära känna honom där här. Vi är inte ensamma på vägen, för han har sagt, jag ska vara på er högra sida och på er vänstra, och min ande ska vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er. Alma lärde känna frälsaren och undervisade sen folket vid Mormons vatten. Han predikade för dem om omvändelse och återlösning och tro på Herren. Det var här som folket ingick dopets förbund att stå som vittne om Gud alltid och i allting och överallt, så att de kan få evigt liv. De tillväxte i tro, de lärde sig helga sabbatsdagen, de lärde sig arbeta med egna händer för sitt uppehälle, och de vandrade rättrådigt inför Gud och delade med sig åt varandra både timligt och andligt. Och vi läser vidare. Och nu hände det sig att allt detta skedde i Mormon, ja, vid Mormons vatten, i den skog som låg i närheten av Mormons vatten, ja, platsen Mormon. Mormons vatten, Mormons skog. Hur ljuvliga är inte dessa för deras ögon som där kom till kunskapen om sin återlösare. Varför dras vi i det här skriftstället till Mormons vatten genom det omgivande landskapet? Hur känner vi genom beskrivningen den platsen, Mormons vatten? Vi borde kanske se på vårt landskap och se vilken roll den spelar i vår strävan att lära känna vår återlösare. Idag är dagen. Om du inte redan har gjort det så är det nu dags att söka den plats där du kan lära känna din återlösare. Var har du ditt Mormons vatten? Hur vacker för dina ögon är den platsen? För att finna den vackra platsen behöver du ställa de här fyra frågorna till dig själv. Fråga 1. Hur lär jag känna den heliga anden? En ung man i tonåren hade en upplevelse när han var barn. Bara ett litet barn, mindre än 3 år. Han hade adopterats in i en familj som var medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Hans miljö var dramatiskt förändrad. Han blev adopterad och lämnade sitt hem i Östeuropa och kom att bo i östra Förenta staterna. I ett land med en ny familj, ett nytt språk och nya känslor. På söndagen skulle hans nya familj ta med honom till barntillsynen. Det var i kyrkan, längst bort i barntillsynsrummet, som han kände det. När han lärde känna en trygghet och en kärlek han aldrig känt förut. Det var hans första upplevelse av att känna anden. Nu, som tonåring, går han ibland längs korridoren till barntillsynsrummet för att höra ljuden, se sig om och känna den ande som han en gång kände där. Så vackert det rummet är för det barnets ögon. Han som än kom dit och lärde känna den heliga anden. Mormon säger oss, och genom saktmod och ödmjukt hjärta kommer närvaron av den heliga anden, den hjälpare som fyller oss med hopp och fullkomlig kärlek. Mormon beskrev det som frälsaren senare beskrev. Du ska få min ande, den heliga anden, jag hjälparen som ska lära dig de frigivande tingen rörande riket. I Almas bok läser vi om hur Messias söner lärde känna den heliga anden. Där står det: de hade flitigt utforskat skrifterna för att de skulle kunna få kännedom om Guds ord. Men detta är inte allt. De hade hängivit sig åt mycket bön och fasta. Sen gick de ut för att undervisa. Det här var vanliga unga män som hade ovanligt stort mod tack vare den heliga anden och sin önskan att lära Guds ord. Amon sa: i mig bor en del av denna ande som ger mig kunskap och även kraft i enlighet med min tro och mina önskningar som är i Gud. Lamonis far kände anden genom Arons undervisning och sa: jag vill avstå från allt jag äger. Ja, jag vill ge upp mitt rike så att jag kan få denna stora glädje. Både Lamoni och Lamonis far kände den heliga anden medan de undervisades om frälsningsplanen. Missionärer idag, fyllda med den heliga anden, predikar samma budskap världen runt. Till de av er som varit missionärer, minns du den andens kraft som du kände när du stod och vittnade om Jesu Kristi evangeliums sanning? En missionär som var på väg till flygplatsen sa: jag är rädd att åka hem. Tänk om jag inte känner anden lika starkt efter missionen. Jag sa till henne: när du inbjuder den heliga anden och lever så att du är värdig den, är den alltid hos dig. Fråga nummer 2. Hur ska jag få veta att Mormons bok är sann? I ett tal vid BYU Idaho i juni 2004 berättade Elsa Clayton M. Christensen, professor vid Harvard Business School, om sitt beslut att ta reda på om Mormons bok är sann. Efter examen vid BYU fick han stipendium och skulle fara till Oxford University i England. Det var då han kom fram till att han inte ens visste om Mormons bok var sann. Han hade läst Mormons bok fram till dess 7 gånger i sitt liv Och varenda gång av de 7 gångerna hade han knäböjt när han läste ut boken och hade bett Gud tala om för honom om den var sann. Men hade inte fått något svar. När han tänkte efter för att förstå varför han inte fått något svar, att alla de här 7 gångerna hade han läst den på uppmaning, antingen från föräldrarna, en BYU-lärare eller sin missionspresident eller seminarielärare. Och målet var varje gång att läsa ut boken. Men den här gången var han angelägen om att själv få veta om Mormons bok var sann. Fram till den punkten i livet hade han nöjt sig med att tro på mycket av kyrkans lära och hade stött sig på sina föräldrar, eftersom han visste att de visste att den var sann och han litade på sina föräldrar. Men till sist, när han kom till Oxford, behövde han för första gången i sitt liv verkligen veta om den var sann. Oxford är ett av världens äldsta universitet. Han bodde i ett hus som var byggt 1410. Han sa att det var vackert att se på men hemskt att bo i. På ett ställe i stenväggen hade man gjort ett litet hål och satt in ett värmeelement. Han bestämde sig för att varje kväll mellan klockan 11 och 12 läsa Mormons bok för att få veta om den var sann. Han sa att han undrade om han vågade använda så mycket tid eftersom han gick en mycket krävande akademisk kurs. Tillämpad ekonometri. Och skulle försöka klara av hela kursen på 2 år fastän de allra flesta använde 3. Och han visste bara inte om han hade råd med en timme om dagen på den här genomläsningen. Men han gjorde det. Han började klockan 11 med att böja knä i bön nära det lilla värmeelementet och bad högt. Han talade om för Gud hur förtvivlat gärna han ville veta om det här var en sann bok. Och han sa att om Gud ville uppenbara för honom att den var sann, så tänkte han ägna sitt liv åt att bygga hans rike. Och han sa till Herren att om den inte var sann, så ville han veta det säkert också. För då skulle han ägna sitt liv åt att ta reda på vad som var sant. Sen satt han i fåtöljen och läste första sidan i Mormons bok. Och när han läste den sidan stannade han upp och tänkte efter vad han läst på sidan och frågade sig själv. Kan det här ha skrivits av en skojare som försökte bedra människor? Eller var det verkligen skrivet av en Guds profet? Och vad betyder det för mig i mitt liv? Sen la han ner boken och knäböjde i bön och frågade Gud igen. Tala om för mig om det här är en sann bok. Sen satte han sig i fåtöljen, tog upp boken, vände blad, läste en sida till, stannade upp längst ner och gjorde samma sak. Det här gjorde han en timme varje kväll, kväll efter kväll i det kalla fuktiga rummet i Queen's College i Oxford. När han kommit till kapitlen i slutet av andra Nefi. En kväll när han bad sin bön och satte sig i fåtöljen och öppnade boken, så kom plötsligt till det rummet en ljuvlig, varm, kärleksfull ande som omgav honom och genomträngde hans själ och omslöt hans jag i en känsla av kärlek som han inte ens anat att han kunde känna. Och han började gråta och kunde inte sluta gråta. För när han genom tårarna såg på orden i Mormons bok såg han sanningen i orden så som han tidigare aldrig kunnat föreställa sig att han kunde förstå. Han såg evighetens härlighet och såg vad Gud hade i beredskap för honom som en av sina söner. Han ville inte sluta gråta. Anden stannade kvar hos honom hela den timmen. Och varje kväll när han bad och satt med Mormons bok vid elementet i sitt rum återvände samma ande. Och det förändrade hans hjärta och hans liv för alltid. Nu, säger han, ser han tillbaka på konflikten han upplevt när han undrade om han hade råd att spendera en timme varje dag förutom studierna i tillämpad ekonometri för att få veta om Mormons bok var sann. Han sa att i all utbildning han fullföljt är detta den i särklass mest användbara kunskap han någonsin fått. Nu älskar han att återvända till Oxford. Han säger att de flesta människor där är antingen studerande eller turister som kommer för att se ett vackert universitet. Men han älskar att komma tillbaka dit eftersom det är en helig plats. Och han kan se på fönstren till det rum där han bodde och tänka: det var här jag fick veta att Jesus är Kristus. Att han är min levande återlösare och att Joseph Smith var den profet genom vilken den sanna kyrkan återställdes. S.A. Christensen sa till studenterna i BYU, Idaho: en del av er kommer troligen hit till Rexburg och vet redan för egen del att det här är Guds kyrka. Men de av er som kanske fortfarande lever på andras vittnesbörd, uppmanar jag att ta en timme varje dag och ta reda på om det här är sant. För det kommer att förändra ert hjärta som det har förändrat mitt. I Johannes kapitel 5, vers 39 läser vi: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Elder Bruce C. Hafen har sagt: vi kan få evigt liv om vi önskar det, men bara om det inte finns något annat vi hellre önskar. Att lära känna sanningen kräver ansträngning, och ju mer vi anstränger oss, desto större belöning. Moroni sa: och jag uppmanar er att ni, när ni får dessa uppteckningar, frågar Gud, den evige fadern i Kristi namn, om inte dessa uppteckningar är sanna. Om ni frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus, ska han uppenbara sanningen om dem för er genom den heliga andens kraft. Fråga nummer 3. Hur kan jag lära känna den plan som en himmelske fader har för mig personligen? Vi gör alla val på vår väg tillbaka till vår himmelske fader. Hans plan för oss är en plan för lycka. Joseph Smith sa: lycka är vår tillvaros mål och avsikt. Vår himmelske fader vill att vi ska känna glädje. Var och en av oss stakar ut vår egen färdväg. Vi är olika. Våra personligheter, talanger och våra fysiska och känslomässiga egenskaper varierar. En del är gudagivna. Mycket kan uppnås genom självdisciplin. Våra önskningar kan besegra våra svagheter. Här är ett exempel. En flicka i andra klass fick diagnosen visuellt minneshandikappad. Skolpsykologen sa: på grund av sin oförmåga att minnas och att lära sig kommer hon alltid att vara bland de sämsta i klassen. Hennes föräldrar valde att inte låta henne veta om sitt handikapp. I sina försök att göra bra ifrån sig i skolan fick hon arbeta hårt för att klara det som de flesta andra klarade med lätthet. Hon omgavs av goda vänner som klarade sig bra i skolan. Det bidrog till hennes framsteg. Det tog längre tid för henne att lära sig multiplikationstabellen i tredje klass och USAs delstaters huvudstäder i femte klass. Hon antecknade sig för extra krävande kurser i high school och såg inte tillbaka. De timmar hon använde till studier visade hennes hängivenhet. Idag är hon sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning, och hon är duktig. Hon och hennes himmelske fader hade en plan. Ännu en berättelse. För ungefär ett år sedan besökte jag en klass för unga kvinnor. Läraren bad oss skriva ner 10 saker vi prioriterade på en lista. Jag började genast skriva. Jag måste erkänna att min första tanke började: nummer 1, städa pennlådan i köket. När vi hade listorna klara bad oss unga kvinnors ledare att läsa upp det vi skrivit. Abby, som nyss fyllt 12, satt närmast mig. Jag vill att ni ska få höra Abbys lista. Nummer 1, studera vid University of Utah. Förlåt, Utah State University. 2, bli inredningsarkitekt. Nummer 3, gå på mission till Indien. Nummer 4, gifta mig i templet med en återvänd missionär. Nummer 5, skaffa 5 barn och ett hem. Nummer 6, skicka mina barn på mission och till college. Nummer 7, bli en farmor som delar ut kakor. Nummer 8, skämma bort barnbarnen. Nummer 9, lära mig mer om evangeliet och njuta av livet. 10, återvända och leva hos vår fader i himlen. Otroligt. Jag sa, tack Abby för att du lärt mig mer om att ha en vision om den plan vår himmelske fader har för var och en. Gör upp en plan och lev efter den så gott ni kan. Det blir en del omvägar. En bro kan ha rasat här. Du kan stöta på hinder på vägen där eller gå vilse. Men du kan återvända till stigen. President Thomas S. Monson har sagt, om du gör något som inte blir riktigt som du tänkt dig kan du nästan alltid ställa dig till rätta. Sen sa han, gå vidare och lär av det. Du kanske tror att det inte finns någon väg tillbaka. Motståndaren ler när du tänker så. Låt mig försäkra dig, det finns en väg tillbaka. Frälsaren sa, min arm är utsträckt hela dagen. Han sa, detta är mitt verk och min härlighet att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Jag tycker om tanken att Gud arbetar ännu hårdare än vi för att få oss tillbaka. För det första förväntar han att vi ska finna vår plats i hans plan och göra allt vi kan för att leva efter den genom att hålla buden och stå på heliga platser. Om vårt slutmål är upphöjelse börjar vår plan att komma dit ligga bakom varje beslut vi fattar. Vi vandrar inte ensamma. Han älskar oss och han känner oss var och en. Han är engagerad i varje detalj av vårt liv och ibland kan vi känna hans handavtryck mot vår rygg när vi vandrar på stigen. Fråga nummer 4. Hur ska jag lära känna fadern och hans älskade son? Att lära känna faderns och hans son är avsikten med vår tillvaro. Frälsaren bad till fadern och sa, detta är evigt liv att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Laman och Lemel förstod inte den Guds handlingssätt som hade skapat dem. C.S. Lewis sa, så länge man är högfärdig kan man inte känna Gud. Motståndaren önskar att vi inte lär känna Gud. Han önskar också att vi ska vara oförmögna att känna, förvirrade och omgivna av oljud, distraktioner och allt som hindrar de stilla stunderna vi personligen söker Herren. Engagemang i vad som helst i extrem omfattning är ett annat av Satans redskap. Endast vi själva kan avsätta tid nog att lära känna Herren. När vi är ödmjuka, undergivna eller saktmodiga kommer vi nära honom. Francis Webster, som vandrade över den öde Wyoming Trail med Martins handkärrekompani 1856, sa som försvar av gruppen, var och en av oss kom till den absoluta vissheten att Gud lever, ty vi lärde känna honom i vår nöd. Vi lär känna frälsaren när vi släpper in honom i vårt liv. Vi blir mer ivriga att förlåta och mer villiga att tjäna när han är en del av vårt liv. När vårt hjärta är öppet och mottagligt blir vi mer lika honom. Det är då vi upptäcker att han har varit med oss hela tiden. Vi känner frid. Våra prövningar är inte längre bördor utan välsignelser, för de har jämnat den stig som förde oss till honom. Vi jublar i våra lidanden, sa Paulus, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, hur Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. C.S. Lewis kallar dem som lär känna Kristus nya människor. Han sa, de nya människorna är redan spridda här och var över jorden. Då och då träffar man på dem. Själva deras miner och röster är andra än våra. Starkare, lugnare, lyckligare, utstrålar mer. De börjar där de flesta av oss ger upp. De drar inte uppmärksamheten till sig. Man tror gärna att man är vänlig mot dem när det är de som är vänliga mot en. De älskar dig mer än andra människor gör, men de behöver dig mindre. De förefaller vanligen ha gott om tid. Man undrar hur det kommer sig. Att bli en ny människa innebär att mista vad vi nu kallar oss själva. Vi måste gå ut ur oss själva till Kristus. Hans vilja måste bli vår och vi måste tänka hans tankar. Att lära känna den heliga anden, att lära känna sanningen i Mormons bok, att lära känna den plan som vår himmelske fader har för oss alla och att lära känna fadern och hans son är en vacker process. Det finns ett mönster här med varje önskan att lära känna. Kan du se det? Nefi definierade det mönstret när han sa, kommer ni inte ihåg vad Herren har sagt? Om ni inte förhärdar era hjärtan utan ber till mig med tro och tror att ni ska få och noggrant lyder mina befallningar skall förvisso detta tillkännages för er. Ser ni processen? Nefi säger oss att processen innefattar att ha ett ödmjukt hjärta, att be i tro, inbjud Herrens hjälp genom bön, att handla med iver för att hålla buden och göra Herrens vilja och att erkänna Herrens hand. Det är nu det hela ges till dig. Att se hans hand i ditt liv är bekräftelsen på hans kärlek. Ju mer du erkänner hans hand i ditt liv, desto mer engagerad blir han. Det är en del av ditt liv och det är så du lär känna den frälsare du en gång kände. Människorna vid Mormons vatten tillväxte i tro genom bön. Genom hängivenhet handlade de och helgade sabbatsdagen. De lärde sig arbeta med sina egna händer och tjäna genom att ge andlig och timlig hjälp till andra. Mosias söner hade studerat skrifterna och hade hängivit sig åt mycket bön och fasta. De betalade också priset för att lära känna. Jag tog djupt intryck av att Elsie Christensen bad högt och lovade Herren att om han skulle uppenbara för honom sannheten i Mormons bok så skulle han ägna sitt liv åt att bygga riket. Han var hängiven och med detta nattliga offer lärde han känna sanningen. Abby skapade en plan och med hängivenhet lever hon efter den. Hennes mål att återvända till sin himmelske fader bekräftar hennes dagliga beslut. Hon lär sig förstå att Herren har en plan för henne. Att komma till kunskap för egen del är något mycket personligt. Och vi får uppleva det här att lära känna många gånger i livet. Det är processen att minnas det vi en gång visste. Men detta ska ni veta. Du känner honom verkligen. Och om han känner dig, så fråga bara. Primärsången Barnets bön börjar. Himmelske fader, är du alltid där? Hör du vart barn som ber till dig från jorden här? Jag säger ja, det gör han. Herren kan undervisa oss när vi frågar. Knäböj i bön och fråga högt. Är jag verkligen din son eller dotter? Älskar du mig? Och lyssna sen. Det är stor ödmjukhet att bara fråga. Att fråga är en troshandling. Joseph Smith som ung pojke vid 14 års ålder på en vacker plats i New York i byn Palmyra i en helig lund bad i tro för att få veta. Han sa, jag såg två personer och de talade verkligen till mig. Jag hade sett en syn. Jag visste det. Jag visste att Gud visste det. Och jag kunde inte förneka det. Inte heller vågade jag göra det. Och nu, efter de många vittnesbörd som har givits om honom, är detta det allra sista vittnesbörd som vi ger om honom. Att han lever. I Jerusalem vid graven. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen hälsades Maria från Magdala och den andra Maria av två änglar på en vacker plats i trädgården. Änglarna sa, frukta inte, för vi vet att ni söker Jesus som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått. Genom att lära känna den uppståndne frälsaren, Jesus Kristus, får vi veta att han genom sin försoning ska lindra all smärta. Han bringar hjälp och tröst från varje bekymmer. Han kan bära våra bördor och ge frid till varje känsla av otillräcklighet och varje önskan om förändring. President Ezra Taft Benson sa, Ingenting kommer att förvåna oss mer när vi går igenom förlåten till andra sidan än insikten om hur väl vi känner vår fader och hur välbekant hans ansikte är för oss. Vi känner honom. Här i Utah State University är mitt Mormons vatten. Skolområdet är vackert för min syn eftersom det var här som jag började lära känna min återlösare. Jag står stolt som ett vittne om vår himmelske fader och om frälsaren. Genom den helige andens kraft vet jag att de lever. Du är personligen mycket dyrbar för dem. Du kände dem väl innan du kom till den här jorden. När du vandrar på din stig, håll dig fast. Vår himmelske faders omfamning väntar er. Jag älskar er. Jag ber för er. I Jesu Kristi namn. Amen.